Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Lis Fiski och Lars Klintvall. Och idag också med Klara Wennerborg och Dag Strömberg. Hej!
Hej!
Klara, vem är du?
Jag är logoped och certifierad beteendeanalytiker. Och idag så jobbar jag i elevhälsan på en grundskola. Och jag har även ett företag där jag, som jag är lite vid sidan av, där jag också handleder lite mot bland annat särskola.
Dag, vem är du?
Ja, jag är också logoped och certifierad beteendeanalytiker, precis som Klara. Och nu, sedan en tid tillbaka, så jobbar jag med egen firma med handledning och utbildning och insatser för barn och föräldrapersonal. Fokus på autism och tillämpad beteendeanalys.
Anledningen till att jag intervjuar er, det är för att ni har skrivit ett bokkapitel i den här boken som vi har snackat om förut i podden. Och det vi ska prata om är ett kapitel som handlar om hur man underlättar förståelse för barn som har svårt att förstå vad folk säger och vad som händer i deras omgivning. Varför är det viktigt, Dag, att tänka på att göra så att barn förstår?
Ja, det kan ju vara så att barn har svårare, vissa barn har svårare än andra att förstå språk. Och har man svårt med det, då kan det bli knepigt att umgås. Det kan vara en utmaning att vara med och leka med andra barn om man inte förstår vad de pratar om. Det kan vara svårt att hänga med när föräldrarna ska berätta vad som ska hända, vad man ska göra och så vidare.
Mm. Och det blir också svårt rent allmänt att lära sig nya saker via språket. Det är ju det vi människor ofta gör.
Mm, ja.
Alltså att en del lär vi oss förstås genom att kanske bara imitera och titta på. Men vi lär oss också mycket genom att lyssna på vad andra säger och lära oss om nya saker på det sättet.
Men för att det som vi har jobbat med alla tre är ju liksom att öva barn i att också faktiskt lära sig mer språk. Men det är inte det vi ska prata om nu. Utan nu är det att vi anpassar oss så att barnet förstår. Och sen förhoppningsvis på sikt också lär sig barnet mer.
Ja, precis. För det finns ju strategier för att öva på att bli bättre på språkförståelse. Mm. Men det här är mer strategier för att underlätta, som sagt.
Här och nu, i vardagen. För att få det att funka.
Ja,
jättebra.
Ja, precis. Och några av strategierna kanske liksom hakar i lite i det. Till exempel att man använder samma ord flera gånger, vilket kan göra att barnet på sikt lättare förstår. Men det är inte huvudpoängen med det här.
Och att barnet lär sig det ordet.
Ja, precis.
Man har på sikt. Ja, exakt. Just det, bra.
Men inte huvudpoängen.
I boken så får man ju också konkreta tips på vad man kan göra för att underlätta att en barn ska förstå. Så jag tänker att vi bara går igenom dem helt enkelt, ett och ett. Mm. Skulle du vilja börja med ett bra tips, Klara?
Ja, absolut. Ja, men det första och kanske ett grundläggande tips kan man väl säga, det är att se till att fånga barnets uppmärksamhet. För att det kan ju vara så att barnet visst kanske förstår en del talat språk, men tänker på något annat eller håller på med något annat. Och då kommer man inte förstå, eller höra någonting kanske helt enkelt. Så. Och där brukar vi tänka på att det är viktigt att vara på barnets fysiska nivå. Vi vuxna är ju generellt sett längre än barn. Så att man gärna kan sätta sig på huk och vara nära barnet. Kanske också lägga en hand på axeln till exempel, säga barnets namn. Så, för att försäkra sig om att barnet är med på innan man börjar säga det viktiga man pratar om.
Betyder det att man ska liksom vänta tills man har fått ögonkontakt?
Det tycker jag inte alltid man behöver göra, för det finns ju vissa barn som inte ger så mycket ögonkontakt. Men att man då ser att barnet på något vis riktar sin uppmärksamhet, det kanske man kan se på något annat sätt. Att den upphör lite med det den höll på med eller stannar till lite eller sådär. Mm. Så att kanske vänder sig mot dig utan att titta i ögonen också.
Mm. Så. Mm. Vad sa du? Sätta sig på huk så att man kommer liksom ögonhöjd med barnet.
Precis.
Det är bra. Och lägga en hand på axeln för att bara liksom fysiskt.
Precis. Och så gärna säga barnets namn också kanske. För att få uppmärksamhet innan man börjar prata.
Och sen när man känner att man har den kontakten, då kan man
börja.
Dag, har du något mer?
Ett tips är ju att tänka efter hur mycket man pratar, hur långa meningar man använder. Man kan ju tänka sig själv som vuxen kanske, om man håller på att lära sig ett främmande språk, så blir det lite svårare att hänga med om folk använder långa, krångliga meningar. Så det kan vara bra att fundera på hur kan man förkorta och säga bara det viktigaste. Man skulle kunna tänka sig att man säger till barnet att kan du vara snäll och komma och sätta det här borta?
Ja, det där var typ 7 ord eller någonting.
Ja, det var det nog minst.
Ja. Och skulle du kunna vara snäll och sätta det här borta?
Det skulle de flesta barn förstå och följa instruktionen. Men om man har svårt med språkförståelsen, då är det onödigt att använda så många ord. För det blir svårare att uppfatta. Så det kan räcka att bara säga kom. Eller Lars, kom.
Just det.
Till exempel. Så att använda korta instruktioner. Och då är det såklart viktigt att tänka på hur man säger det, så att det inte låter som en order bara för att man säger det kort, utan trevligt.
Man kan fortfarande vara trevlig även om man fattar sig kortfattat.
Ja, ja, det brukar gå bra.
Mm.
Sen kan man också fundera på om man lyssnar på hur barnet pratar. Om det är ett barn som själv kan prata, då kan en strategi vara att man själv använder meningar som är bara lite längre än barnets meningar. Ett ord längre brukar man säga.
Ett ord längre än hur långa meningar barnet säger.
Ja.
Vad skulle kunna vara ett exempel på det?
Ja, ett enkelt exempel är om det är ett barn som har ganska lite språk och uttrycker sig bara med ett ord i taget. Då kan man använda tvåordsmeningar.
Som barnet bara kan säga anka och mamma och lampa. Då ska man själv bara lägga på ett ord ovanpå det. Liksom. Antal ord. Ja, just det.
Ja, titta ankan.
Det är en bra tumregel, för att då lägger man sig på en språklig nivå som det här barnet kommer fatta allting man säger helt enkelt.
Ja, precis. Att inte gå över det gärna, utan hellre, ja, man kan ju vara på samma nivå, men tar man lite till, då stimulerar man lite grann, då ligger man lite steget före.
Mm. Är det inte risk att det liksom blir så här fördummande då? Att barnet aldrig lär sig prata ordentligt för att man har lagt sig på så låg nivå så att det inte finns någon utveckling för barnet?
Nej, jag tänker att det handlar ju om att när man vänder sig specifikt till barnet och vill kanske få fram ett viktigt budskap eller prata med barnet så. Men annars så har man ju andra, alltså barnet uppfattar en annat språk också. Det pratas ju runt barnet på annat sätt.
Yeah.
Man kanske pratar med andra vuxna runt omkring, andra barn som pratar. Ibland kanske man läser, man kan förkorta böcker, men ibland kanske man läser längre historier och låter alla ord vara kvar och så vidare. Så att troligen kommer barnet att höra väldigt mycket ord i alla fall och mycket språk. Så det är inte någon risk direkt. Snarare att man pratar för mycket.
Ja, okej. Och när man väl säger saker så kommer barnet också förstå det som riktas till det. Så den blir mer motiverad och lyssna, antar jag då, att det faktiskt börjar make sense.
Precis, om man börjar förstå då ökar chansen att man ska vara uppmärksam också och lyssna. Ja. Och är det tydligare, lättare att uppfatta, så ökar chansen att man förstår.
Klara?
Det här är ett annat tips som liksom hakar i lite det som Dag egentligen precis pratade om. Och det handlar om att betona viktiga ord. För att det blir ju gärna en stridström av ord. Det kan vara svårt att uppfatta vad det är som är viktigt egentligen i den här meningen. Så där kan man tänka sig att man betonar ordet extra. Till exempel hämta bollen, om det är det som är det viktiga. Eller något annat sådär. Kom, vi ska äta. Eller någonting. Alltså vad är det som är det viktiga i det här. Eller om det är färger man pratar om. Det här är en röd bil. Mm. Exempel. Så att det viktiga man vill poängtera i ordet på något vis kommer fram, eller i meningen förlåt, kommer fram lite extra genom att man betonar viktiga ord. Så.
Skulle man, det låter ju, när du tar exemplet, så låter det som så man pratar till väldigt små barn. När man pratar med liksom en 10-månaders bebis så säger man ju sånt där.
Precis.
Kolla, det är en lampa.
Precis.
Och då ska man alltså fortsätta prata så egentligen till ett barn som är äldre.
Precis, jag tänker att det är lite som vi utvecklar i boken, det här kapitlet som vi har skrivit, du och jag, Dag. Att vi skriver lite om det här också, att för barn som har en, man säger, förväntad språkutveckling, då utvecklas det ju ganska fort språket, så att det här som man väldigt barn eller nästan bebisinriktade språket som vi börjar med, det går vi ifrån sen. Men om man inte har den här förväntade språkutvecklingen, då behöver man ju kanske hänga kvar i det här lite mer tydliga språket en längre tid.
Och det är egentligen samma idé, att genom att barnet förstår mer av det så kommer den också börja lyssna mer och på sikt lära sig mer språk.
Mm.
Ja. Sen ett annat tips på lite samma tema det här, alltså hur kan vi som vuxna anpassa vårt sätt att prata? Det är också att tänka till lite grann hur snabbt pratar jag? Det är vi lite olika. Vissa har naturligt ett ganska högt taltempo man pratar på och det är många ord och går fort. Och det underlättar ju inte riktigt för barn som har svårt att lyssna och förstå. En genväg eller något som kan hjälpa kanske är om man också tänker på det rådet vi sa innan. Att minska på antalet ord. Då blir det lite lättare att det går lite långsammare också, tror jag.
Ja. Efter alla de här tipsen som ni säger kan man ju kombinera såklart.
Ja, ja, eller det är väl de tanken. Hänger ihop.
Precis, absolut.
Och det är väl som sagt inte tanken att hela familjen hela tiden ska börja prata i treordsmeningar och ett ord för annan sekund. Utan det här är när man har något viktigt att säga som barnet faktiskt måste förstå. Eller som man vill att barnet ska förstå.
Man väldigt tydligt riktar sig till barnet.
Ja, ja. Precis. Och man vill liksom ge barnet erfarenheten av att förstå.
Just det.
Om det är någonting de kanske inte har så mycket.
Mm. Erfarenhet av, ja.
De kanske ofta upplever att när någon riktar sig till dem så är det bara ljud som man inte riktigt urskiljer. Mm. Och då är det nyttigt med de här strategierna.
Och en annan sak som också hör ihop allting som sagt, precis som du sa här Lars, så går det ju att kombinera bra. Det här med att prata konkret är en annan sak vi tänker på också. Ibland kan det vara svårt om man liksom har en ganska konkret språkförståelse i början av sin språkutveckling, så kan det vara svårt att förstå sådana saker som liknelser, ordspråk och sådana underförstådda budskap och så vidare. Det kan bli klurigt. Även kanske om man har ett utvecklat språk, om man har det här lite svårt att tolka språket fast man egentligen kan ganska mycket ord, då kan det vara svårt att förstå saker som har du myror i brallan. Det låter jätteobehagligt om man tror att det verkligen är så att man har myror i brallan. Eller det är ingen fara på taket, vet jag vissa barn som har reagerat på. Det låter jättekonstigt och så vidare. Kasta ett öga på är också, den är riktigt läskig.
Men märker man att man använder sådana här? De kommer ju bara helt...
Ja, de kommer ju lite automatiskt, eller hur? Så det är också någonting man behöver tänka på. Både att man funderar lite på vad man använder för någonting när man pratar med barn. Men också att det kan ju också vara så att man märker att barnet ser lite undrande ut. Att man kanske då får förklara, stanna upp och förklara. Så att man tänker på att det här kan bli klurigt, tänker jag.
Och då menar vi ju inte de allra yngsta barnen förstås,
nej.
För de
vet kommer ändå inte förstå det. Nej,
en tvååring förstår inte.
Nej, precis.
Det här sånt. Men barn som är 4-5 år kan ju förstå en del sånt annars. En del.
Precis, det kan ju ändå sånt man använder på en förskola till exempel, kanske med lite äldre barn. Och har du myror i brallan om man inte sitter stilla på samlingen till exempel. Så att då kan det vara bra att antingen inte använda det eller åtminstone förklara vad man menar.
Men oftast vill man ju någonting när man säger sådär. När man säger har du myror i brallan, så menar man du ska nog sitta på din plats.
Precis.
Eller förlåt, sitta på din plats.
Ja, precis. Precis, så det här med att använda helst inte underförstådda budskap. Alltså om man inte liksom, säg vad man menar istället. Om du menar sitta på din plats, så säg det istället för har du myror i brallan. Och samma sak egentligen, ja men ett annat exempel då som vi också tar upp i boken. Såhär, du tappade mössan.
Lars, du tappade mössan. Ja, vad menar du? Sätt på din mössa.
Ja, precis. Eller ta upp mössan ifall du har slängt den på golvet.
Just det.
Så att man verkligen säger att om jag menar att du Lars ska ta upp mössan, då säger jag att ta upp mössan. Och inte, hallå, du tappade visst något.
Ja, just det.
Sådär. Och det går ihop lite, tänker jag, med någonting annat där.
Ja, precis. För sen har vi ju också det här med frågor. Ja, många vuxna har en tendens att ställa frågor till barn. Och det kan ju vara bra om barnen kan svara på dem.
Alltså, är det inte dags att gå och borsta tänderna nu?
Just det.
Sådana frågor.
Precis, för den frågan kanske föräldern inte riktigt egentligen förväntar sig ett svar på. Utan vad betyder det egentligen?
Nu ska vi borsta tänderna.
Ja, så vad kan det vara bra att säga då?
Nu ska vi borsta tänderna.
Precis.
Varför gör man sådär? Man säger det för att man vill inte låta lika direktiv liksom.
Ja, det ligger det nog mycket i. Absolut. Att det kan låta lite mjukare, att man inte ger en order riktigt. Så.
Fastän det är egentligen det man gör.
Egentligen kanske
man vill bara låtsas
som precis att det är det man gör. Just när det är svårt med förståelsen, då är det onödigt att ställa det som en fråga. Det blir lättare att förstå om man säger istället.
Vad är några bra exempel på när man ställer sådana där frågor?
Om barnet håller på och leker, om man vill vara med och så säger man, oj, bygger du ett hus? Man ställer en fråga. Istället kan man bara säga, du bygger hus.
Så man
beskriver vad som händer genom att säga det istället för att ställa den som en fråga.
Så jag tänker att det finns två. Det ena är just när det egentligen är uppmaning, precis som ni har varit inne på här. Alltså att ska borta tänderna nu? Vi ska gå ut nu. Då behöver man inte ställa det som en fråga om det inte är en fråga, för att det finns inget alternativ. Men det kan också vara att man, ja, men lite som ni var inne på där, att det känns lite mjukt och trevligt på något vis. Och säger man, vad bygger du? Fast barnet kanske inte ens har något talat språk. man vet ju att man inte kommer få ett svar då kanske.
Mm.
Och då kan det vara bättre ibland att säga, oj, ett hus! Mm. Eller någonting. För då ja. Hjälper man ju barnet och kanske på sitt lära sig ordet hus istället.
Istället för att det kommer hur många ord som helst som bara helt passerar förbi.
Precis.
Mm. Just det. Mm.
Precis, och där, det här, jag tänker, nästa tips då som vi tänker på är det här med att man kan säga vad barnet ska göra. Det knyter ju an till det där också, alltså precis det nu som ni har varit inne på här. Det vill säga att man också undviker att säga vad barnet inte ska göra. Det är ganska lätt att säga, spring inte, hoppa inte, gör inte så, gör inte så.
Ja.
Och där kan det vara bättre att formulera om det som, vad ska barnet göra istället? För det första så är det så att vissa barn inte ens förstår ordet inte. Så det kanske nästan bara försvinner. Så det låter som att man ska hoppa. För man kanske inte förstår innebörden av inte. Och dessutom ger ju inte uttrycket hoppa inte. Det ger ju ingen information om vad man ska göra istället.
Nej, just det. Så det kräver att man först ska säga jag ska inte göra det här. Och sen måste man komma på vad man ska göra istället. Precis. Alltså det är liksom en tvåstegsgrej man måste göra.
Precis, då måste man verkligen tänka efter ganska mycket. Då är det ju bättre att säga sitt ner på rumpan. Om det är det man menar, till exempel.
Mm. Förlåt, jag tycker att det är extra kul. För det här gäller ju inte bara barn. Det här gäller ju vuxna som går typ i terapi.
Mm.
Och man vill, ni vet, sluta skära sig i armarna eller någonting. Mm. Och så tror man att behandlingen ska gå ut på att man bara ska sluta med det. Och så ska det vara bra så här. Men det funkar ju inte. Man måste ju hitta, det fyller ju en funktion det där att man skär sig i armarna. Man gör ju det för att man mår dåligt och måste hantera sin känsla.
Ja.
Och man kan inte bara sluta med någonting. Man måste ju alltid hitta vad man ska göra istället då, som ska fylla samma funktion.
Ja.
Så det är exakt samma grej som det gäller för de här tvååringarna som för vuxna liksom, som ska sluta med något problematiskt beteende. Man måste hitta vad man ska göra istället. Liksom.
Precis, så då är det lite schysstare mot dem kan man väl säga. Och faktiskt säga det till dem.
Ja.
Så att de inte behöver komma på det själva. Och det kanske också är, det kan vara svårt att veta. Mm.
Men är det inte också för att ibland måste man tänka efter själv? Så här, okej, jag vill inte att ungen ska hoppa i sängen. Det är väl ett exempel i boken här för mig. Nej, det är något exempel på någon kille som ritar på väggen.
Ritar på väggen.
Och då måste man ju tänka så här, okej, men vart vill jag att han ska göra?
Ja.
Jo, jag vill att han ska rita på papper.
Ja.
Så istället för att säga rita inte på väggen så säger man rita på pappret istället.
Precis.
Då måste man ju ha kommit på, vad skulle jag vilja att barnet gjorde? Så det kräver ju också att man själv är
steget före,
liksom, eller hur?
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi pratade innan om det här med att prata mindre. Man kanske kan lägga till en som hänger ihop med den lite också, att om man ger en instruktion, alltså någonting som man vill att barnen ska göra. Då kan det bli knepigt om det är för lång instruktion som har flera led. Och då kan man fundera på att dela upp det i steg. Inte göra paus mellan varje ord där, utan
göra paus mellan varje steg?
Ja, varje sak som barnet ska göra.
Mm. Lärare måste ju göra det här hela tiden.
Ja, det tänker jag.
Först hämtar ni matteböckerna, sen sätter ni er i bokstavsgrupper och börjar på tredje sidan. Säger man till psykologstudenter i alla fall.
Ja.
De glömmer bort sådana instruktioner. Så.
Precis, och den här boken är ju riktad mest till barn upp till förskoleåldern.
Ungefär. Ja,
men jag tänker i en förskolegrupp finns det också en del instruktioner som är lite längre.
Precis. Det kan vara samma när man ska göra något kanske mera pysselprojekt. Så här, nu gå och hämta sax, välj vilken färg du ska ha, hämta papper och sätt det vid bordet. Eller något sånt också.
Sen är det ju olika, en del förskolepersonal är vana vid då.
Mm.
Dela upp det i flera delar, men det kan vara en bra påminnelse.
Men här måste man väl tänka då att man också höjer svårighetsnivån ändå lite, så att när barnet klarar det där så kan man börja pusha lite uppåt hela tiden, så att man inte bara alltid lägger sig på en sån basic nivå om barnet faktiskt kan längre instruktioner.
Nej, precis. Alla de här tipsen är lite utifrån om man märker att det blir svårt för barnet.
Ja.
Om det funkar så finns det ingen inget självändamål eller så heller.
Nej, just det. Nej. Då gör man som vanligt.
Mm. Ja, bra. Och ett annat sånt apropå också, det här ett tips som jag kommer prata lite om nu, det handlar ju mer om barn som förstår ganska lite språk. Kanske barn som inte själva pratar och sådär. Och det kan ju handla om att när man ska göra en aktivitet till exempel hemma eller på förskolan, att man visar ett föremål för det man ska göra som liksom symboliserar, om barnet då kanske inte förstår nästan något talat språk. Så till exempel när vi ska äta så visar jag dig en sked här och säger äta. Och sen så fortsätter jag att varje gång vi ska äta så visar jag den här skeden samt som jag säger äta och upprepar det. Och då kan liksom själva skeden bli en signal för just det, det var ju det här med maten som skulle hända nu.
Mm.
Så det kan bli tydligare för barnet vad som kommer att hända helt enkelt. Och där också apropå, även om de här tipsen liksom, eller råden framförallt handlar om att underlätta förståelsen, så kan det här också vara på sikt att barnet då kopplar ihop, man har fått höra så många gånger äta ihop med den här skeden och sen kommer maten, så man till slut börjar förstå ordet äta utan skeden kanske på sikt.
Förlåt, man ska inte ha någon sorts special extra fin sked då, utan man ska ha en sked som faktiskt är naturligt förekommande i ätsituationen. Det är inte mer att man ska gå hem och köpa någon sorts
silverskeden.
Nej, utan tvärtom ska det väl vara en sked då som är,
det är jättebra,
naturligt förekommande i den aktiviteten.
Absolut, så det är liksom inget special, några specialsaker som behöver köpas för det här, utan hellre att man använder det som man faktiskt har i vardagen.
Mm.
Det kan handla om att man visar en blöja när det är dags att ska byta blöja till exempel, eller använt tandborste har vi varit inne här på förut, för det är en vanligt förekommande rutin i alla familjer till exempel. Eller det kan också handla om att man använder kroppsspråk och pekar och visar. Det gör man ju ofta, ska sägas, ganska naturligt. Det är ju många av oss som gör det.
Mm.
När jag säger kom så gör jag en sån här kom-gest med handen. Och
och sen ibland, apropå det med gester, så kan det ju vara så att man vill använda lite mera tecken.
Mm. Alltså teckenspråktecken.
Ja, precis. Man pratar om tecken som stöd ibland. Och då, eller tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Och då menar man alltså att att den vuxna använder tecken för att tydliggöra det man säger.
Mm.
Så man tecknar samtidigt som man pratar.
Mm.
Men man tecknar inte varje ord.
Utan bara det viktigaste.
Som det riktiga teckenspråket. Då tecknar man ju alla ord och grammatik och alltihop. Liksom.
Mm.
Man gör tecken för de viktigaste orden.
Jag är arbetsskadad. Jag kan ju inte prata med ett barn och säga äta utan att göra den här mattecknet. De kan göra det på typ 6-åringar också. Som inte behöver det. Liksom,
ja. För, att jag är lite för er lyssnare så kan jag berätta att Lars gjorde nyss ett tecken med handen mot sin mun.
Är inte det internationellt? Ja. Det här är mattecknet i alla kulturer.
Internationella mattecknet.
Ja. Jag stoppar någonting i munnen.
Sen kan det finnas en poäng med att teckna om man känner sig bekväm med det. För att det kan också göra att man faktiskt pratar lite långsammare.
Mm. Att man betonar det ordet som man också tecknar samtidigt.
Ja, men det visar sig. Om man använder tecken som stöd så tenderar folk att prata lite långsammare när man samtidigt tecknar.
Kanske börja innan och göra med sina, göra sina tecken helt enkelt.
Ja. Ja. Men visst är det så här att de här tecknen, om man vill använda tecken, då finns det inte några, man behöver inte använda några särskilda, man behöver inte prata svensk teckenspråk. Utan man kan väl hitta på vilka tecken man vill i kommunikation med ett barn?
Det kan man förstås. Sen beror det ju på i vilken sammanhang barnet finns. Är någonstans, för är man i en grupp med andra barn så kanske som det är bra att man använder tecken som är lite mer vedertagna. Men är det hemma så kan man göra som man vill förstås.
Just det. Men om man går på en särskola till exempel så lär ju det finnas flera pedagoger där som kan standardiserade tecken. Och då är det bra att använda dem.
Då är det bättre att använda dem.
Just. Eller och det finns ju även i många förskolor så är det ju kanske någon personal som har gått på någon utbildning eller sådär i tecken som stöd. Så att på det sättet kan vara bra att använda de som finns. Nu för tiden är det ju lite lyxigt också att man kan googla och hitta tecken och till och med videolexikon och sånt. Det var inte så länge sedan man satt och tittade bara i såna här uppslagsböcker.
Med pilar
och försökte förstå. Men nu kan man ju lyxigt nog bara ta sin telefon och titta ganska fort.
Just, visst, så det finns egentligen ingen anledning att titta på egna mig, för det finns de.
Nej, precis. Bara man kan ladda ner och det finns.
Ja.
Just det, smart.
Så att man kan använda de som finns.
Och det är ju en sån där fråga som kommer ibland med tecken. Det kanske också när man tänker på att barn ska lära sig teckna själva. Man kan vara orolig för att börjar vi med tecken och sånt, då kanske det kanske tar längre tid att lära sig prata. Mm. Men det finns inget stöd för det alls i forskning eller klinisk erfarenhet. Så det behöver man inte vara orolig för.
Snarare tvärtom väl?
Ja.
Att när man väl har fått igång tecken så det fattar barnet poängen med kommunikation.
Och exakt, det kan stimulera hela språkutvecklingen.
Ja.
Mm. Precis. Och ett annat sätt, tänker jag då, det är ju också för att förtydliga för barnet. Vi har varit inne på, jag pratade lite först här kring att använda liksom objekt, och sen så pratade Dag här om tecken. Men också visa med bilder förstås, underlättar ju också förståelsen. Det kan handla om att man visar enstaka bilder när någonting ska hända, för att underlätta liksom att barnet ska förstå kanske vid en övergång och så vidare. Vissa tycker att det kan vara praktiskt att liksom, alltså man till och med har med sig några bilder i bakfickan eller på någon nyckelknipp eller någonting. Alltså att en vuxen har det för att kunna visa barnet att nu ska vi gå in, eller nu är det mellanmål och så vidare.
Att man har valt några viktiga som man vet precis kommer att återkomma.
Någonting som så här, det här händer ju varje dag, så att det är smart att ha dem liksom med sig. Man kan också använda olika scheman, både så aktivitetsscheman där man visar vad som ska hända med viss aktivitet. Först sätter man på kranen och sen så tar man vatten och så tar man tvål och så ska det löddra och så vidare.
Det här är som en seriestripp som sitter bredvid i badrummet då?
Ja, precis.
När man ska sätta
precis
händerna.
Och då brukar man ganska vanligt, det är lite olika, men ganska ofta att man visar uppifrån och ner när man sätter bilderna. Så att det som händer först är längst upp och så går det neråt liksom. Mm. Det kan ibland tycker jag underlätta, för att barn har ju ofta inte lärt sig läsriktningen. För oss är det ju automatiskt att man tittar på någonting från vänster till höger. Men det är det ju inte för barn. Men uppifrån ner verkar tycker
det är mer logiskt.
Lite mer logiskt på något vis i alla fall.
Saker rullar neråt.
Det någonting. Tycker jag ofta det blir så i alla fall.
Okay.
Jag tycker ofta det verkar vara lättare. Jag vet inte.
Ja. Men, ja. Jag tycker inte vi ska göra forskningsstudier där vi testar att göra dem fel håll och se om barnen inte fattar något. Det går inte.
Jag vet inte. Men man kan också ha dagsscheman ju, och veckoscheman och sånt där, lite beroende på.
Vad skulle ett dagsschema kunna vara? Var skulle man sätta det någonstans? Och var,
precis, det skulle ju kunna vara antingen i till exempel hallen hemma skulle man kunna ha. Att nu är det liksom dags att gå till förskolan, kanske en bild på det. Och det kan vara en bild på vem som ska hämta på förskolan. Kanske mormor ska komma på kvällen, kan vara en bild på det och så vidare. Men även på förskolan kanske, för att visa att dagen är översiktligt.
Mm.
Det är samling först, och efter samlingen så är det fruktstund och sen ska vi gå ut och de här liksom hållpunkterna som man har för att visa lite. Och där kan man ju olika detaljnivå beroende på barnet. Man kan ju ha bara väldigt så här, några hållpunkter eller många beroende på vad som passar.
Och förlåt, sådana här bilder, de måste man göra själv liksom. Då får man sitta och pyssla och...
Alltså man kan ju skriva ut dem. Det är ju också, apropå det här med att tekniken har ju gått framåt lite smidigare idag. Alltså det finns ju mycket, man kan googla på bildstöd till exempel. Det finns ganska mycket sådana gratis bildprogram som kommer upp. Det finns ju också... Man kan få utskrivet och köpa, men det finns väldigt mycket att tillgå.
Men man kan väl också bara rita själv?
Absolut.
Det är inte magiskt med de här foton. Man kan klippa ut från reklampapper eller vad man...
Precis, det finns ju massa olika sätt. Det är också det här med att man behöver inte heller liksom vara... Man behöver inte vara rädd för att använda flera olika sätt. Vi har pratat om olika sätt nu.
Mm.
Man kan både använda bilder och kanske och tecken och visa föremål, lite beroende på situation eller beroende på barnet. Det finns ingenting som visar att det skulle vara dåligt på något vis, utan man kan kombinera olika sätt att förtydliga.
Nu har vi sagt, eller kan inte Dag, först kan inte du bara sammanfatta, bara köra igenom de här tipsen som vi sa, bara så att vi kommer ihåg vilka de var.
Ja, absolut. Då ska vi se, då tar vi dem i tur och ordning. Vi pratade om att anpassa hur man själv pratar, att det gäller att fånga barnets uppmärksamhet innan man säger någonting, att inte prata onödigt långa meningar utan prata kort, koncist.
Mm. Ett ord längre än vad barnet själv säger.
Just det,
ja, bra.
Precis. Och att akta sig för att uttala för entonigt utan man betonar viktiga ord. Att man pratar tillräckligt långsamt. Att prata konkret. Undvika sådana här uttryck som myror i brallan. Också att undvika massa frågor som inte egentligen är frågor utan istället... beskriva och säga vad som händer eller vad barnet ska göra. Och säga vad barnet ska göra, som vi sa där, att också undvika massa inte, gör inte det, gör inte det. Utan
säga vad barnet ska göra.
Om man kan, om det finns, om man vet vad barnet ska göra, så är det bättre. Dela upp instruktioner i små delar om de är väldigt långa. Och sen så pratade vi också om det här med att visa på olika sätt. För att underlätta förståelsen.
Med objekt eller med bilder. Eller
saker med bilder eller med tecken.
Just det. Det här, nu pratar vi bara om hur vuxna kring barnet ska anpassa sig för att det här barnet som har särskilda behov ska förstå. Hur tänker man med andra barn som pratar med det här barnet då? Kan man inkludera dem på något sätt?
Jag tänker att det beror lite på kanske hur gamla de andra barnen är, vad de har för språkförmåga och så vidare. Det kanske inte är, liksom, om det är en andra tvååringar så kanske inte är så jättemycket vi instruerar dem i. Men annars tänker jag att man kan ibland också, alltså andra barn i barngruppen kan ju lära sig vissa viktiga tecken till exempel. Så sådana saker kan man absolut prata om. Kanske även bildstöd och sådär ibland. Men så att inkludera barnen i sådana bitar, tänker jag, absolut.
Och om man har många barn hemma eller om man jobbar i förskola, då kan man ju också tänka på att se till att, att man har en del aktiviteter som inte är så språkinriktade. Ja, vissa lekar till exempel är lättare att vara med i, där man ska härma rörelser och sånt där. Följa John eller komma alla mina barn eller sånt där man kan titta på andra och inte måste förstå så mycket språk för att kunna vara med. Och lite också som vi ofta brukar ta upp med när man har sångsamling till exempel i förskolan, så kan man också leta efter sånger som har texter som handlar mer om här och nu.
Kroppsdelar?
Ja, kroppsdelar, huvud, axlar, knä och tå.
Mm.
Inte bara blinka lilla stjärna och sånt där som
är abstrakt.
Som är ganska abstrakt.
Ja, just
det. Jag tänker också så, sen om man har, det är kul att man har äldre syskon som är ganska, alltså som är skolåldern och liksom är, där kan vi prata lite om. De kan ju man mer diskutera med så här, att de kan se till att prata långsamt eller att de kan använda lite färre ord om de är i den åldern att de kan förstå det. Så det beror lite på barnets, ja, de omgivande barnens ålder helt enkelt, tänker jag.
Vi ska bara upprepa det här. Det vi har pratat om, allt det här finns och mer detaljerat i det här bokkapitlet i boken.
Just det.
Vad heter boken då?
Leka, prata, äta. Övningar för barn med särskilda behov.
Tack Dag, tack Klara. Barnpsykologerna finns på Instagram och vi finns på Facebook. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.